Hej på er, varmt, varmt, varmt välkomna till avsnitt 328 av Ångestpodden.
Tjena! Igår var ju du med och pratade lite ångestpodd i Karlavagnen.
Ja.
Och då bara njöt jag lite när du kunde säga, för att hon som liksom intervjuade då sa såhär, oj ni har ju gjort över 200 avsnitt, vad sjukt liksom. Du bara, nej det är faktiskt över 300. Så stod jag och tänkte på det idag när jag stod och väntade på tunnelbanan att ja, 300 avsnitt.
Jag vet.
Det, ja, det är bara sånt som kommer till en ibland.
Att man får vara lite stolt.
Ja.
Verkligen så.
Mm.
Att man faktiskt bara får njuta, vara lite stolt. Va? Stolt.
Glad.
Tupp.
Va?
Ska vi vara.
Glada i ångestpodden.
Får jag säga, jag är så glad. Det är maj månad. Jag är så glad. Jag fyller år. Vilket ja. Jag i och för sig är ganska ångestladdat när man blir 28. Som i mitt fall.
Ja, det behöver det inte vara.
Men... absolut inte, nej. Men för moi är det det, så att säga.
Yes.
Men maj överlag, favormånad.
Ja, det kommer vara en fin månad, det känner jag.
Hoppas. Mm. Peppa, peppa.
Ja, men nu menar jag liksom fin som i, det behöver inte vara fint väder, utan jag känner bara, det kommer vara en fin månad.
Jag känner också det, vi är ju på rätt väg i liksom pandemi, vaccinering.
Exakt.
Allt sånt härligt.
Mm.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendy.
Ja, chattterapi som har gjort det enkelt att gå i terapi på riktigt.
Ja, alltså det får man faktiskt slå ett ordentligt slag för.
Jajamän.
När det kommer till Mendy.
Det var ju faktiskt Mendy som fick mig att söka hjälp på riktigt första gången.
Grejen är ju så här, att man chattar med en psykolog online för 0 kronor.
Yes. Man får svar flera gånger i veckan.
Ja, alltså man skriver ju när man vill, får svar flera gånger i veckan som du säger Sofie. Ingen tidsbokning heller, vilket är så praktiskt.
Exakt, det är jätteenkelt, för när man laddar ner appen så får man först chatta lite grann med en robot som liksom ställer så här grundläggande frågor för att man dels ska få en uppfattning själv om hur man mår och också den terapeuten som man sen väljer ska ha en liten samlad bild av hur man mår.
Exakt.
Sen väljer man vilken man vill prata med och ha kontakt med. Och sen så är chatten igång.
Jag tänker att man kanske undrar, för den här frågan har vi fått ibland. Alltså några av de saker som man kan söka hjälp för hos Mendy. Ångest, oro, depression, stress, sömnsvårigheter, fobier, nedstämdhet.
Yes.
Men är man osäker så kan man ju ta kontakten och diskutera med psykologen om man faktiskt kan få hjälp via Mendly.
Precis, och de använder ju sig av KBT, så det är alltså KBT man går i. Och man väljer själv om man vill skriva textmeddelanden, skicka röstmeddelanden eller skicka videomeddelanden. Det är precis som en vanlig chatt och du väljer själv hur du vill kommunicera.
För att chatta med en psykolog eller terapeut så behöver man ha bank-ID och vara över 18 år.
Tack Mendly.
Sofie, vi har en väldigt, väldigt fin, stor nyhet.
Det var
idag.
Faktiskt det här jag menade med att jag känner att det kommer bli en fin månad.
Okej, men så här är det. Det här är ju liksom inget betalt samarbete. Men väldigt, väldigt många vet ju att vi har jobbat väldigt länge tillsammans med Hemmakväll.
Ja, och vi kände nu att vi vill liksom göra någonting för att hjälpa till.
Vi vill göra någonting tillsammans som är bara så här, hur kan vi hjälpa så många som möjligt?
Mm.
Vi diskuterade lite, senaste året har ju du och jag verkligen märkt av att unga tjejer framförallt är de som hör av sig till oss och också med väldigt mycket ångest, oro, ångest kopplat till mat. Och vi kände att hur kan vi och Hemmakväll göra något för de här unga tjejerna?
Och så kom vi fram till, vi har nämnt dem tidigare i podden för deras otroliga arbete, den ideella organisationen Tjejzonen.
Ja, och Tjejzonen har ju verkligen också märkt av coronapandemin.
Mm.
Hur allt fler unga tjejer söker sig till dem och är i så stort behov av hjälp, av stöd. Hos Tjejzonen så kan man ju, om man söker hjälp, bli en lilla syster och få hjälp av en stora syster som blir den där stödpersonen som man alltså verkligen behöver.
Men Tjejzonen behöver ju också pengar för att kunna driva den här verksamheten och för att kunna utbilda de här stora systrarna, för självklart får man en utbildning innan man blir en stora syster, för att man, de här stora systrarna och lilla systrarna ska kunna träffas och ta hand om varandra. Alltså pengar behövs.
För idag kan tjejzonen inte hjälpa alla tjejer som söker sig till dem. Mm. Och vi måste ändra på det här. Jag tror att alla är ganska liksom, ja, men jag tror alla har hört om liksom larmrapporterna om ökad psykisk ohälsa, och den mest utsatta gruppen är unga tjejer.
Mm.
Tjejzonen märker av ett högt tryck på sin stödverksamhet, och tjejers psykiska ohälsa är ett samhällsproblem, men det tas inte som ett samhällsproblem, utan man bara säger, jaja, det kommer lösa sig. Nej, det kommer inte det. Nej. Vi måste hjälpas åt för att lösa det.
Så därför har vi tillsammans med Hemmakväll startat en insamling till tjejzonen, där varenda krona oavkortat kommer gå raka vägen till tjejzonen
och deras stödverksamhet.
Yes.
Ni kan gå in på tjejzonen.se/ångestpodden, eller ja, angestpodden blir det ju.
Mm.
Tjejzonen.se/ångestpodden. Varenda liten krona räknas. Snälla, alltså vi vet att ni är världens bästa lyssnare. Visst gör vi det här tillsammans?
Nu ska vi liksom samla, känner jag.
Ja. Alltså vi och Hemmakväll är superpeppade, supertaggade. Vi vill verkligen göra skillnad.
Ja, och i slutet av det här avsnittet så kommer ni också få höra en liten intervju med Saga från Tjejzonen, som berättar lite mer om varför det här är så sjukt viktigt.
Vi kommer kunna rädda liv med den här insamlingen.
Ja.
Okej, och dagens avsnitt är ju en collab.
Ja, och det första avsnittet finns ju redan ute.
Ja, vi träffade ju Clara Henry och Gustav Järnberg som har podden Konsten att vara.
Ja, och förra veckan släpptes där ett avsnitt med oss där vi pratade om ångesthantering. Både högt och lågt skulle jag vilja säga.
Mycket skratt.
Ja, verkligen, utlovas.
Och när vi nu träffade Clara och Gustav så tog ju vi verkligen fasta på deras poddnamn Konsten att vara.
Ja.
Och ställde lite olika dilemman till dem.
Ja, vi kände ju så här, vad handlar egentligen vår podd om? Det är väl konsten att vara människa på något sätt.
Ja.
Så att ja, vi ställde dem lite olika dilemman, och så får vi se hur de reder ut dem.
Vi lyssnar och rullar samtalet med Gustav och Klara.
Varsågoda! Klara och Gustav, varmt välkomna till Ångestpodden!
Tack!
Så härligt att ha er här. Eller ja, det är ju vi som är hos er. Kan
ja, men ni är väldigt välkomna hit.
Ja, tack.
Tack. Det känns som att vi är väldigt nära varandra redan.
Ja, exakt.
Vi är ju det bokstavligt talat.
Ja.
Det är varmt, det är härligt och vi har en härlig stund framför oss. Men ni ska få berätta för våra lyssnare vilka ni är.
Mm, men ska vi börja med dig då, Clara Henry, som ingen vet vem det är. Och så fortsätter vi med mig sen.
Ja, jag heter Clara. Vad ska jag säga om mig själv? Jag är så dålig på att presentera mig själv. Det känns som att så här, det är någonting märkligt när folk vet vem man är. För att då har alla så olika uppfattningar om vem man är. Och då påverkar det min syn på mig själv. Då är det som att jag bara, gud, vem är jag egentligen? Ja. Men jag tycker om katter och att springa och pilla mig i naveln och titta på serier på Netflix.
Gustav heter jag. Jag tycker om schalottenlök och långa promenader i solnedgången.
Jag älskar också schalottenlök.
Det är en favoritlök.
Har du testat att ha det i rövinsås?
Ja, min lillebror har alltid det.
Jättebra.
Oj. Mycket bättre.
Det är min usp.
Ja. Inte min favoritlök, men vi går vidare.
Okej, ja.
Alltså, vi har ju en fråga som vi ställer till alla gäster i Ångestpodden. Nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Och ni ska liksom få svara var och en. Klara, vi börjar med dig.
Jag tänker, åh gud vad svårt, man tänker ju på väldigt mycket. Gud vad svårt, jag tänker nog inte på så mycket generellt när jag hör ord. Det beror väl på samtalet. Kanske att jag tänker att det är ett spektrum av känslor, tror jag tänker på. Att jag har svårt att pinpointa vilken känsla. Mm. Det kan ju vara allt ifrån riktigt jävla jobbiga svackor i livet till, herregud, jag vill verkligen inte jobba imorgon.
Mm.
Brett
ord, tänker jag nog.
Mitt korta svar är väl att jag tänker på mig själv för att jag har väldigt mycket ångest. Men jag tror att jag tänker problemlösning. Jag ser ångest som en sån sak som är problem som ska lösas. Och så tänker jag att alla lösningar betyder inte att det blir jättebra. Men det är någonting som man måste jobba på, om ni förstår hur jag tänker. Liksom, att jag ser det som ett pussel, och så ibland så hamnar en bit fel, men det är okej ändå, för man fortsätter igen imorgon.
Så, du, alltså jag relaterar så mycket till det. Nej, men just när du sa, jag ser det som ett pussel. Jag bara, ja. Och det är också så här, det är ju inte så här pussel med 100 bitar. Det är det här 10 000.
Ja, exakt.
Och, av en grå dimma.
Exakt, det är en färg.
Man bara, här är ännu en grå bit.
Och imorgon kommer ännu en bit som ska lägga.
Och om 3 veckor kommer jag hitta en bit under mattan och känna helvete hur många andra bitar ligger
och
i dammsugan.
Och det är inte heller en kantbit, utan det är någonstans i mitten.
Nej, för hittar man ju aldrig. Ska försöka få upp vardagen. Går inte.
Väldigt bra metafor ändå. Men berätta om er podd Konsten att vara.
Ja, men det är ju en livsåskådningspodd.
Ja, jag brukar sammanfatta det med vardagsfilosofi. Vi pratar om väldigt vardagliga saker ofta. Tidigare har vi beskrivit det som, eller jag har beskrivit det som, att vi pratar om tråkiga saker. Och det är inte sant, utan det är mer så här att, ja, men att vi kanske plockar roliga bitar ur gråskalan.
Ja, verkligen. Jag har jätteproblem att beskriva våran podd, för varje gång jag försöker mig på det så låter det som att det är världens tråkigaste podd, tycker jag. Exakt. För att alla pratpoddar känns så generiska på något sätt. Och vi är ju verkligen ännu en pratpodd. Men vi kallar ju oss också för Sveriges sämsta folkbildare.
Ja.
För vi gillar att googla saker och prata om dem. Och att våra lyssnare, en grej som vi får höra väldigt ofta är att vi använder mycket svåra ord och att de lär sig många ord från oss.
Och det är jättehärligt, för vi har ingen aning om vad vi säger, men vi är så glada att lära folk någonting.
Ja, men jag tycker, alltså jag älskar ju att ni döper alla poddavsnitt i så här konsten att vara, alltså konsten att inte vilja ha barn, konsten att inte, alltså ni vet. Jag blir liksom lugn av det när jag ser det i, förstår ni?
Du gillar när saker är organiserade.
Ja, jag önskar liksom att vi kom på det från början. Att allt skulle heta.
Vi är rätt så spretiga, kan man säga.
Vad hade ni kallat er då? Så här, ångest om det här, ångest
jag,
om det här.
Ja, i för sig. Det hade liksom inte gått på samma sätt, kanske.
Nej, för vi är ju också väldigt mycket bredare än vad vi kan ha tänkt att vi skulle vara från början. Alltså det har liksom, det här med ångest har bara, på tal om att det är ett väldigt brett ord, det bara växer och växer liksom.
Men det här funderade vi så mycket på, för jag älskar att höra såna här historier. Hur lärde ni känna varandra och vad var liksom första intrycket av varandra?
Vi lärde ju känna varandra. Alltså inte första gången vi träffade varandra, för att då träffades vi ute på krogen, vi var på Berns på en spelning och så hade vi en gemensam kompis som bara, hej hej, här är den personen, och vi bara, hej hej.
Och Gustav var jättetrevlig och jag var mitt i budgivningen av min lägenhet.
Du var trevlig, men kanske lite mer dämpad, lite mer stissig, lite mer så här.
Lite mer, ibland kommer det höga tjut från det där hållet när hon har blivit överbudad.
Inte så liksom mottaglig för så här, vad jobbar du med då? Så, utan mer budgivning och så. Och sen så gick vi på en halv misslyckad lunch-brunch-dejt med en till gemensam kompis. Och bara så här, klickade väl inte så jättemycket. Och sen så klickade vi bättre. Ja.
Men jag minns att vi hängde någon gång, bara du och jag. Vi satt i Skinnaviksparken
och käkade thai.
Och då kände jag bara, gud vilken person. Jag kan snacka hur länge som helst. Det var så trevligt.
Ja, det var väldigt, väldigt fint. Ja, det var då. Ja, men precis. Så på den vägen är det.
Men gud, men jag blir ändå så när ni säger så, först att ni inte ens klickade. Man ska ge sina relationer mer chanser. Alltså även vänskapsrelationer.
Jag tror att man är så himla olika som person också. Och jag tror att både du och jag, Klara, är, alltså lite så här slow growers ibland. Jag tror att dels att det tar lite tid för folk att lära känna oss i allmänhet liksom. Så när man sätter två sådana personer som kanske är lite liksom avståndstagande.
Åh gud, det är dumt att misslyckas.
Ja, men det är som två magneter liksom som så här inte vill med samma sida mot sig liksom.
Och mot alla odds sitter vi nu här.
Exakt.
Otroligt. Men på tal om lite så olikheter, om ni skulle beskriva varandras olikheter, hur skulle det vara?
Alltså hur vi är olika mot den andra liksom. Mm.
Ja, så här, hur skiljer ni er åt?
Alltså Gustav låter saker ligga när han stöter ner dem från typ bord. Jag plockar upp dem omedelbart. Det är en olikhet.
Ja.
Ja, jag vet, jag skojar. Det där var throwback till vårt senaste poddavsnitt.
Ja, exakt. Ja, vi pratade stress då. Mm. Så det var det, hur man reagerar på jobbiga saker som händer.
Typ som att slå ner saker från bord.
Ja, exakt.
Jobbiga saker.
Nej, men sättet vi är olika på. Jag tror att jag är nog lite mer gråskala. Nu har jag använt det ordet typ 5 gånger redan. Men jag är nog lite mer gråskala. Lite allting kan funka i rätt sättning. Om du vrider på det här sättet. Från den här personens perspektiv så blir det så här. Jag kan förstå det här. Du är lite mer svart och vitt. Det här är rätt. Eller det här är fel.
Ja, alltså jag är ju anpassningsbar, men jag har ganska tydliga bilder av vad jag själv tycker är rätt och fel versus funkar inte.
Mm.
Men sen kan jag gå där en hel dag och känna det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte. Men sen går jag ändå runt och ler och sen kommer jag hit och så är det mitt moment of the week och så får Gustav ta allt jag har velat säga under dagen men inte vågat.
Så breder jag ut orden då.
Men alltså efter att ha lyssnat en del på er podd så har man ju också förstått att du, Gustav, har en ganska lång historia av ångest och psykisk ohälsa.
Åh gud, ja. Alltså det är en sån buffé. Smörgåsbord av.
Nej, men och att du, Klara, kanske är lite mer så här återhållsam med dina känslor. Du brukar inte prata så mycket om hur du mår om du mår dåligt. Och kanske har inte heller mått lika dåligt som Gustav har gjort.
För vem fan har gjort det? Alltså, I'm sorry.
Nej, men vadå? Hur började liksom hela din ångestresa?
Nej, men jag var ju ett ledset barn. Alltså jag trivdes jättebra med att vara själv och jag tyckte om att leka själv. Och så fort jag hamnade i sammanhang med andra människor så kunde det slå slint. Så att jag tyckte att det var jättejobbigt helt plötsligt. Jag har sådana exempel från när vi hade familjeträffar. Och då tyckte jag det var så himla jobbigt för att jag såg, då kanske jag var liksom 4-5 år, jag såg att man hälsade olika på olika människor. Jag såg att tanterna fick en kram och männen fick en handskakning och jag tyckte inte om att skaka hand. Mm. Så då ville jag liksom inte hälsa på männen på stället. Så att där är ett jättetydligt ångestminne för mig. För att social ångest då är ett av mina många tillstånd.
Mm. Men förstod du att du var ett ledset barn? Alltså...
Nej, mina förskolelärare gjorde ju det. Så de har ju sagt till mina föräldrar bara, ni kanske ska lära Gustav att leka med andra barn. Och jag blev så här, när jag fick höra det i tonårsåldern, jag bara, hur vågar de säga något sånt? Jag var bara ett eget konstnärsbarn. Men det jag tror att de såg var att jag kanske inte funkade så bra tillsammans med andra barn. Liksom. Mm. Även om jag föredrog att leka själv så märkte väl de kanske att så här, det är en liten dissonans där emellan. Så nej, jag tror inte jag fattade det. Jag var fast besluten fram till kanske 20-årsåldern att säga att jag till exempel aldrig hade blivit mobbad. Och det blev jag liksom från jag började i skolan. Men jag sa liksom hela tiden, nej, jag blir inte mobbad, jag blir retad. Mm. Och så tänkte jag att jag är okej. Och sen så blev jag typ 20 och då var jag absolut inte okej. Okay.
Kan du känna igen dig, är det klart att vara ett ledset barn?
Nej, inte alls. Jag var nog ett väldigt glad barn. Ja, men jag var glad till att jag var 12.
Mm.
Mm. Och sen var jag ledsen i 4 år. Och sen blev jag glad igen.
Vad var det som gjorde dig ledsen då?
Elaka personer i högstadiet.
Ja.
Var det.
Mm.
Och bara en längtan ifrån det.
Mm.
Och att jag önskar att man var någon annan, önskar att man var bättre och så på olika sätt. Som många känner i högstadiet.
Ja, alltså högstadiet är så orsaker. Jävla pissigt för många.
Ja, högstadiet är fan sämst.
Gud, och du och jag hade ett bra högstadiet.
Ja.
Det är så
men
sjukt.
Det, jag vet, inga andra men hade som
ni, hade ni dåliga lågstadieår då? Eller dåliga gymnasieår?
Ja, nej, alltså, någon tid
måste ju varit dåliga.
Annars kan man ju inte ha ångestpodden. Allt efter alltså, skolan allt har gått annat. Åt helvete.
Alla andra tider. Men just högstadiet, där kunde jag blomstra.
Där kunde jag vara mig själv.
Ja, fan saknar den ändå.
Men har ni liksom, har ni sinsemellan i er liksom kompisrelation pratat mycket om så här pissmående med varandra?
Ja, jättemycket.
Ja, det gör vi ju. Det gör vi ju mellan varven.
Mm. Mm.
Och sen så har vi ju så himla olika ingångar på det, vilket jag tycker är en av anledningarna till att jag faktiskt tycker att vår podd är ganska bra.
Mm.
Att vi kommer från vitt skilda perspektiv.
Mm.
Klara mår bra. Alltså så här, generellt som person mår hon bra. Och sen så är det klart att jobbiga saker händer. Mm. Det finns liksom... Det
ja,
finns
men livet händer.
Ja, men livet händer saker.
Vid Centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil...
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag blir jobbig ibland och jag mår dåligt. Mm, ja. Och jag är liksom så här. Och någonstans i hur olika vi är där har gjort mig lugn. För att jag har slutat förvänta mig att folk ska förstå mig hela tiden. För det var jag väldigt sugen på för. Jag ville alltid att folk skulle förstå mig. Okay. Och sen bara, ja fast om jag är sjuk. Alltså om min hjärna inte funkar som andra människor så är det jävligt orättvist att gå runt och kräva liksom att de ska förstå mig.
Men hur kom du dit tror du? För så kan jag ju med tänka att alla ska alltid förstå mig. Och så här, jag lyssnade på ett senaste avsnitt när du Klara sa det här med att du kan bli så jävla stressad när du inser att någon har en bild av dig som du, alltså man är helt maktlös i att förändra den bilden. Och jag kunde relatera så mycket till det. Jag avskyr, det är mitt värsta att inte liksom kunna förändra en bild som någon har av mig som jag inte tycker stämmer. Men hur kom du till den insikten att så här, ja men alla behöver inte förstå mig?
Jag tror att det är en härlig blandning av terapi. Jag gick en superlyckad KBT-behandling härom året. Och då var det liksom som att man bara drog undan ett skynke för ögonen på mig. Och så förstod jag att så här, men gud vad sjuk i huvudet jag är. Alltså jag kan inte gå runt och tro att folk ska förstå det här. För att jag vågar inte hälsa på folk i mitt trapphus för att jag har ångest. Alltså så här, att jag är så långt ifrån normalläget på något sätt. Och sen så faktiskt genom att podda. Alltså det har varit en sån dagbok för mig. Och att prata om det med någon som kommer från ett annat håll har varit super, super hjälpsamt för mig.
Men jag ser en jätteutveckling på dig där, för att i och med att alltså jag kommer ju från ett håll som verkligen är medialt och mycket följare och man har utvecklat, det har ju säkert ni också gjort genom era år, alltså ett filter för vad som är personligt men vad som också är privat och att det är så finkänsligt på något sätt att man har verkligen utvecklat de spröten medan du kommer från liksom grafikerhållet och plötsligt sitter du i en podd och vet inte hur många som ska lyssna och så frågar jag hur du mår idag och liksom första avsnittet är du ganska så här jag har ångest men så stannar vi där lite att du kan skämta om det men vi går inte mycket längre men sen har det ju liksom att du har blivit bekvämare i att prata om det och att det har ju varit våra ja men där vi kan alltså. Ja, men det känns som att vi umgås ju när vi poddar. Mm. Det är ju typ så vi umgås till största del.
Det är det. Och så får folk bara lyssna på våra samtal.
Så det som är privat, det avhandlar vi ju innan och efter. Och exakt. Allt som är personligt avhandlar vi under den timmen vi poddar.
Okej, vi skapade ett litet segment här innan idag. När vi liksom, inför att vi skulle träffa er. Så vi älskar liksom konsten att vara. Och så tänkte vi så här, konsten att vara människa, det döper vi segmentet till.
För det är ganska svårt.
Ja, och ska jag vara helt ärlig så fanns det en tanke om att det var, att det var grejen. Ja. När vi pratade om vilken titel ska vi ha. Att så här, det är svårt att vara människa.
Ja.
Vi gör en podd
vi
om hur svårt det är.
Vi tänkte lite det. Mm. Vi bara, det här liksom, ni på något sätt går igenom er podd. Mm. Alltså hur jävla svårt det är att leva. Ja.
Men också just det här att det finns inte så mycket att göra åt saken. Det är bara...
Alltså, det är bara... Så vi har skrivit liksom lite olika dilemman som vi tänker att så här, ni ska få grotta ner i dem. Vi kastar nog in våra liksom vad vi tänker också.
Vi älskar dilemman.
Eller men, så här, men jag vet inte hur man ska kalla det dilemma, men typ så här, hur hade ni gjort i den här situationen?
Yeah.
Hur hade ni gått tillväga? Hur hade ni liksom? Nummer ett. Du har under flera månader känt att saker inte är som vanligt. Det skaver på insidan, ångest varje dag, sömnen har börjat påverkas också. Hur fan är det egentligen med aptiten? Inte som den brukar, va? Vad gör du? Söker du hjälp? Pratar du med en kompis? Båda delarna? Eller försöker du trycka undan känslorna och låtsas som ingenting?
Ja, jag hade ju pratat. Alltså med kompisar, med alla jag känner förmodligen.
Mm.
För att
Men är det lätt för dig att göra det? Alltså jag tänker att, för att om jag bara tänker utifrån mig själv, jag är också, alltså jag är en sån person som så här, det är klart att jag kan ha perioder när jag mår dåligt, men jag känner ju också att i de flesta av mina kompisgäng så är jag den som ofta mår ganska bra, är väldigt lugn, så för mig kan det vara ganska svårt att var den som plötsligt mår dåligt. Mm. För att jag har alltid varit den lyssnaren liksom, vilket jag gärna är. Men det har också gjort att det är ganska svårt för mig att liksom våga erkänna att jag själv mår dåligt.
Fattar. Jag tror att det kan nog stämma ibland. Mm. Men för mig är det nog oftast tvärtom. Att jag kan snarare känna att så här, har jag haft en lång bra period, då är det inte alls vare sig konstigt eller jobbigt att säga att nu är det skit.
Mm.
Däremot tycker jag att det är jobbigt om det håller i sig. Att inte kunna vara den som säger, nej men nu är allting bra igen. Så här, för att folk, alltså i och med att jag inte brukar må dåligt, så börjar ju folk bry sig såklart på ett annat sätt. Och frågar hur det är och hur är det idag. Och så.
Mm.
Vilket är så jävla fint att man är omgiven av sådana människor. Men då är det som att så här, när jag för tredje dagen i rad återigen ska svara, nej det är lika jävla piss idag igen.
Mm.
Då känner jag ett behov av att säga, nu måste jag bättra mig.
Mm.
Och då kanske jag börjar ljuga istället. Och bara, nej men idag är det faktiskt, tack för att du frågar. Mm. Nu är det bra igen, nu kan jag sluta fråga.
Typ. Mm.
Men jag hade nog proklamerat högt och brett. För jag är så jävla dålig på att ljuga också. Det är det.
Mm.
Jag är så jävla genomskinlig.
Det märker ju på dig också.
Omedel fucking bort om jag har en dålig dag.
Ja, det går liksom inte riktigt att ljuga om
det. Det är så här halvstängda ögon och bara så här, jag vill inte finnas liksom.
Ja, alltså för mig finns det ju olika nivåer. Och ska jag svara nu då som en människa som ändå går, mår förhållandevis bra. Jag har liksom haft en bra behandling, jag har antidepp och sådär. Så nu skulle jag väl säga att jag faktiskt sträcker ut en hand till kompisar, tar hjälp från vårdcentral eller läkare. Spola tillbaka 5-6 år så var det inte så, utan då hade jag bara såhär, jag hade tröstätit, jag hade inte lämnat sängen på flera dagar. Spola tillbaka 7 år så hade jag supit, för det var min liksom go to back then. Så nu skulle jag nog säga ungefär som Klara, men det här är också väldigt nytt för mig. Det är väldigt nytt för mig att må så här pass bra, så att jag vet inte om det här är om det här kommer vara så här liksom.
Men är det här första gången du går på antidepp?
Nej, det är det inte. Det har jag gjort typ 3 gånger tidigare, men jag har alltid nått den där nivån där man bara, jag mår bra nu. Mm. Nu ska jag sluta.
Ja,
ja,
Ida.
Alltså, Ida bara...
Ja, alltså, det går.
Nej, men precis. Så att, och den har jag gjort ganska många gånger tidigare.
Ja.
Och det har varit både då när jag liksom... För jag drack ganska mycket. Det var min ångesthantering när jag var i tidiga 20-årsåldern. Så då slutade jag för att vara så här, vad läskigt det är att gå på antidepp och supa så här mycket. Jag slutar med antidepp, ska jag fortsätta supa?
Alltså,
och det gick inte så bra liksom. Så att, men det är första gången som jag går på antidepp i samband med en KBT-behandling. Att de två har varit ihopkopplade. Och det har gjort jättestor skillnad för mig. Jag tror det är därför det har funkat faktiskt.
Men jag tänker också att ibland kan jag tänka när man har typ perioder där man mår skitdåligt, att så här, okej, söker jag hjälp för det här nu, då är det som att jag liksom erkänner för mig själv att så här, nu är det så här pass jävla dåligt, så det här tar du dig fan inte igenom utan hjälp. Alltså typ det kan skrämma mig är att så här, okej, så länge jag inte söker hjälp så är det nog fan inte så illa. Och det är skitdåligt för att så här, man förlänger ju bara det dåliga måendet. Men jag tror det är så lätt att typ hamna i det. Förstår ni alltså vad jag tänker?
Ja, och jag tror man klarar sig, så, eller jag har ju ändå haft okej dagar. Och så klarar man sig på dem. Så
exakt.
Man har en okej dag och sen har man 3 veckor där allt suger. Och så lever man på liksom den där enda dagen som bara, nej men alltså jag vill inte dö idag. Och man bara, jättebra, fortsätt precis här. Och så gör man det x antal månader och år liksom.
Okej, en lite mer lättsam då kanske.
Ja.
Du går på en fest och bondar lite extra med en person på festen. Dagen efter börjar du följa personen på Instagram, men personen i fråga följer inte tillbaka. Hur personligt tar du detta på en skala från 1 till 10?
Jag blir otroligt kränkt. Vet du inte vem jag är? Hur kommer det sig att du inte redan följer mig? Nej, jag skojar. Nej, men jag blir faktiskt ganska kränkt av sånt. Jag tycker att det är en stor... För mig är det en stor grej att våga följa folk. Jag gömmer mig ganska mycket bakom att andra kan få börja följa mig först.
Mm.
Och jag tror när det, när det gäller mig, utan att låta för, jag vet inte, hög på mig själv, så tror jag att många som jag kanske träffar så sporadiskt börjar följa mig för att de tror att jag inte ser det. Mm. Att de tror att de kanske smälter in lite där. Ah. Men jag kan ju se såklart om de följer mig, och jag går ju såklart in och kollar det.
Mm.
Och då är det så lugnt att trycka följa tillbaka.
Ja, exakt.
Men jag tycker det är läskigt att följa först.
Mm, det kan slå lite hur som helst för mig. Det kan gå vars. Det beror lite på vilken person det är, men är det någon jag har bondat med och verkligen känner att så här,
nej, men sen du känner att så här, fan
jag
vad bara, vi liksom.
Nej, men alltså, nu ska vi bli så jävla tajta. Då tar jag det rejält personligt faktiskt. Mm. Då tycker jag att det är jobbigt. Jättejobbigt att ta det steget liksom. Det låter jag helst bli.
Ja, det är ju en rejäl.
Men vad gör man? Alltså, kan man säga det? Bara, oj, du följde den.
Hallå?
Alltså, jag vet inte. Jag blir, alltså, för att om jag då skulle skicka vägen följa liksom så här, då är det troligtvis för att jag så här har en ganska bra dag, eller jag bara wow, inget kan stoppa mig nu. Och sen så typ jag bara, den följer inte tillbaka, det är lugnt. Boom, baksmällan kommer. Och så får jag så, alltså ångesten bara sköljer över mig, och bara, jag känner mig så jävla dum och slampig som bara såhär, jag följer dig, jag älskar dig.
Gud, jag kan också få den att såhär, varför är jag en stalker?
Ja, exakt. Varför är jag fullständigt galen?
Men också, jag vill ju veta vad den personen tänker om mig då. Alltså, tänker den att jag är såhär jättejobbig?
Har följt efter den sen igår kväll.
Ja, men såhär, är det att du aktivt ogillar mig? För det kan ju också vara lite artighet. Exakt. Alltså, jag har ju börjat följa jättemånga människor genom åren som jag inte kan med att avfölja, för att det vore så oartigt av mig att göra det. Men sen är det ju ännu värre om personen har låst konto, för att då kan man inte heller skylla på att det har, alltså, det har slunkit förbi.
Nej. Liksom. Nej.
Utan personen har aktivt godkänt mig, men valt att tagit beslutet att inte följa mig tillbaka.
Nej, det är, och sitter man och uppdaterar och bara, nej, det ska inte komma.
Det blir ingen form.
Nej, jag tar det också jättepersonligt. Alltså, det är på en skala 1-10 är det ju 20. Liksom.
Ja, men det är också, alltså så här, det är ju på något sätt samtidens stalking. Alltså, nu är jag inne på din profil och beter mig. Typ,
jag och ringa också, på. Tyvärr, en del av samtidens sårbar.
Så kul om du ringde på.
Det är liksom, så, hallå?
Jo, men det är också en del av samtidens sårbarhet. Att man tycker att så här, jag är så ändå liksom, du kan såra mig så djupt här just nu.
Men det där, för det där har jag börjat tänka mycket mer, att jag är så trött på den här mentaliteten att bara, gud, du ska inte bry dig så himla mycket. Gud, släpp det där. Wow, tänker du så mycket på sociala medier? Jag bara, I'm sorry, det heter sociala medier. Det här är sättet vi umgås på nu för tiden. Det här är sättet att vara människa nu.
Ja.
Och alltså, alla använder det här, och någonstans så finns det ett avvisande i det där liksom.
Ja.
Sen fattar jag att jag måste kunna så här hantera att gud, den kanske inte tycker att jag är intressant, men jag vill inte det.
Nej. Speciellt om man har tyckt dagen innan att man så här, det, för det blir ju också ett sånt självhat i att så här, hur kan jag inte känna av att vi då inte klickade på det sättet? Var det bara jag som kände det här? Mm. Och jag har alltid sett mig själv som en person som har så bra, liksom, jag känner av människor så bra.
Man är så verkligen personkänner.
Ja, precis. Mm. Ja, konsten att vara människa, som sagt.
Okej, vi tar det tredje. Du befinner dig, och den här ska jag faktiskt flagga, för det här är ju något som du och jag har, detta har vi fått hålla på med i våra liv. Okej, och detta är pinsamt. Du befinner dig i ett socialt sammanhang där ingen vet vem du är. Okej, Klara, det här kan inte hända dig.
Jo, men nu... Jo,
det här är tillfället jag drömmer om.
Okej.
Gud, vad jag kommer fram så osympatiskt. Nej, i det här
avsnittet. Det är klart att det händer. Alltså kan du för en kväll vara precis den du känner för att vara. Du är dock väldigt säker på din sak i frågor som rör till exempel feminism, psykisk ohälsa och jämställdhet, vilket du ofta pratar väldigt högt och tydligt om. Du kanske till och med gör det många gånger i ditt jobb. Men som sagt, det är ingen som vet just den här kvällen. Plötsligt börjar någon småprata med dig om att psykisk ohälsa inte finns, att feminismen har gått för långt, eller att vi ju faktiskt lever väldigt jämställt nu, så varför fortsätta jiddra? Vad gör du?
Klara?
Alltså, jag har ju nog, alltså, jag har varit i en sån här situation, fast det var nog killen då som jag pratade med, jag visste nog inte.
Uppe i, där?
Nej.
Han som överraskade, som kom över till bordet, nej.
Oj, vad pratar du om nu?
Som jag kom pratar över om uppe i Norrland. Bordet? Och du trodde att han var jätte...
Du sa så här uppe, jag bara våningen.
Nej, du var uppe i Norrland och så kom det fram en kille till dig och bevisade att alla män inte är svin.
Oj.
Uppenbarligen är inte den historien.
Var det här...
Det var en jättebra historia.
Var det lumpenkillarna?
Det var lumpenkillarna.
Men de visste ju vem jag var. Det var ju därför
ja,
de kom fram.
Ja, såklart. Jaha, okej, ja.
Nej, det jag skulle säga var, jag var på en hemmafest och då var det en, såg jag i köket.
Ja.
Och då var det en kille där som... ganska högljutt började förklara sin kärlek till Alexander Bard. Och att jag var, men nu kan du inte vara på allvar. Och då, men sen vet inte jag om han visste vem jag var eller inte. Men de andra, men jag kände ju alla andra liksom. Mm. Men inte just han, för han var någons pojkvän. Och då hamnade vi två i en väldigt intensiv diskussion där jag verkligen bara, men vänta lite nu. Nu är det så här. Och jag var liksom nästan lite darrig efteråt för att jag hade lagt så mycket energi på att behålla lugnet när jag pratade med honom och var saklig och bara, allt jag säger nu måste vara rätt.
Ja.
Här finns inget utrymme för snedsteg.
Nej, och
här har vi en kille som tycker att det är männen som är utsatta i samhället. På riktigt, på, jo, alltså ja. Och,
jag kan känna, alltså den hjärtklappen.
Och sen så stormade hans flickvän in i rummet och berättade då att, så här, hon berättade efteråt att hon hade gått omkring och letat efter sin pojkvän och då var det, och så hade hon bara, men är det någon som har sett honom? Och då hade någon i hallen sagt, han står i köket och diskuterar feminism med Clara Henry.
Och, hon bara,
och då hade hon stormat in, tagit tag i hans tröja och skrikit, vad fan tror du att du håller på med? Och bara dragit honom ut därifrån och sen så bad hon om ursäkt dagen efter. Och de är ju inte ihop idag.
Nej, okej.
Okay. Så att jag hade nog tagit diskussionen ganska hårt, tror jag.
Ja.
I wish. Att
jag alltid gjorde det, önskar jag. Men alltså, jag har varit i sammanhang där jag har hört så här, gud, folk känner efter så mycket och depression. Och då har jag känt så här, jag orkar inte.
Mm.
Och sen skäms, alltså då kan jag inte sova sen för att jag bara, alltså jag har jag ingen moral. Jag är helt omoralisk.
Men jag undrar mig såhär, vem fan är jag egentligen? Jag kan liksom sitta varenda vecka och prata om hur viktigt det är med psykisk ohälsa och att man alltid ska våga prata om det och jada och sen vågar jag inte ens ta en diskussion men typ på en hemmafest eller men om jag är i något sammanhang där ingen vet att jag gör en podd om psykisk ohälsa så kommer det ändå på tal. Liksom. Då kan jag vara så här, jag behöver inte hålla med, men jag är väldigt så här, ja, ta ett steg ut ur rummet.
Men jag har en relevant motfråga. Någon börjar säga så här, hur agerar de andra i rummet? Håller de med? För då kan jag känna, är det att det blir ett stort samtal där alla bara, åh gud, ångest är en trend. Då hade jag nog bara... så här, då inte gett mig in.
Nej,
man vill
nej.
Inte, alltså, man vill inte vara den enda som säger emot.
Nej. Exakt.
Fast jag önskar att jag vågade vara den.
Ja, jag vill ju alls
speciellt när jag liksom har gjort en business på hur viktigt det är att prata om psykisk ohälsa. Är jag så feg att jag inte ens vågar ta, även om jag är den enda i rummet.
Nu håller inte jag med här. Alltså, för att jag tänker att man tar debatter på olika plan i livet. Och att ha en liksom interpersonell konflikt behöver inte vara allas sätt att göra ett bra jobb för samtiden.
Det
är sitter och pratar om det en gång i veckan och jobbar strukturerat med det och gör skillnad på den fronten. Då kanske inte ni måste ta det på ert ansvar att ni dessutom i liksom privatlivet tar den fighten.
Och
då
alla gånger framförallt.
Nej, men
också.
Nej, men gud, det är så lätt. Man kanske inte känner för det, vad fan.
Nej. Alltså du... Och ändå har jag legat sömnlös.
Ja, men jag har känt mig lite svag i det liksom.
Ja, men jag tror att jag tycker inte att man ska göra det.
Nej.
För att jag tycker inte att det är individens ansvar att ta den fighten. Jag tycker att det är någonting som samhället måste ta fighten mot.
Ja.
Och det gör ju ni ett jobb för att förändra samhället med. Och jag tror lite mer på liksom att systemet måste förstå det och så tricklar det neråt.
Mm.
Jag köper inte riktigt grann att så här, alla privatpersoner ska liksom runt och ta konflikter med varandra, för det tror inte jag kommer göra någonting bli bättre. Däremot så tror jag absolut att man måste kunna prata om saker. Det tycker jag att vi generellt är dåliga på. Alltså, men då är jag också så här, i första hand tycker jag att det är offentliga debatter som måste ske.
Mm.
Och sen kanske i andra hand privata.
Jag blir lättad av det.
Men Jag är uppvuxen på landet, alltså verkligen så landet. Och jag tror att det gör att jag är förhållandevis van vid att höra dels ganska sjuka åsikter. Alltså jag är uppvuxen i SD-land.
Alltså det är snälla, så... vi kommer från
Blekinge.
Vi har samma dialekt som Jimmie
Åkesson. Det är riktigt liksom... mörkt faktiskt. Ja, det är riktigt mörkt.
Och ni hade inte tänkt på det innan, nu kommer ni bara tänka på
Sverige, vänner. Ja, men då tror ju jag på något sätt att jag har blivit ganska luttrad i att höra det här, för att jag har tagit diskussioner om svenska flaggan till exempel, hur den ska användas. Jag är så här, jag ska fan i mig fira svenska flaggans dag. Jag sa nej, det ska inte någon jävla nazister komma och liksom ta. Eller några så här galna människor som bara, jag hörde att man inte får ha pepparkakor i lussetågen och nej, ska det vara så här på Lucia? Och jag bara, gud, det finns så många andra dagar på året som är svinjobbiga. Kan vi inte prata om Lucia? Men liksom tagit den diskussionen. Mm. Och sen så har det som tur är lätt då till att de sa, gud, jag har aldrig sett det på det här sättet. Så det var ju skönt att inte de bara dra åt helvete bögjävel, för att så kunde ju många säga ute på landet också liksom. Men där är jag inte så rädd för att göra det. Men jag väljer inte att göra det så ofta, för jag tycker inte att jag måste gå i den konflikten så, utan...
Är du räddare att ta konflikter i liksom Stockholm än...
Ja, jag tycker att det är en väldigt tydlig social norm här kring hur man pratar och vad man pratar om och vad som anses godkänt. Och,
ja. Håller med.
Det tycker jag. För där gillar jag att vrida på saker. Att jag är så här, jag kan lyssna på galna högermänniskor. Jag är uppenbarligen väldigt vänster. Mm. Men jag är så här, jag kan lyssna på det och jag tycker typ att det är viktigt att jag gör det. För att försöka någonstans förstå vad de pratar om, istället för att säga så här, absolut inte, stopp och belägg. För det tror inte jag är en väg framåt liksom. Men ja, jag blir väldigt begränsad i mina liksom Stockholmskretsar, det tycker jag absolut.
Ja, jag relaterar faktiskt till det. Ja, nästa då.
Nu kommer vi in på relationer.
Ja, du träffar personen i ditt liv, ni är svinkära och partnern säger att det finns en grej som är viktig för henne. En sak som liksom är lite avgörande. Ett ultimatum. Hen vill att ni ska få barn inom ett år. Hur ställer du dig till detta?
Då får du börja den här gången.
Jag säger ja! Let's have a baby! För att det är humör.
Men vet du, du har partner.
Jag har partner. Ja. Mm. Jag är på babyhumör idag. Jag var inte på babyhumör typ förra veckan när jag bara gud vad idiotiskt där med barnvagnar. Hade det hänt idag så hade jag sagt absolut, vi kontaktar adoptionskliniken nu.
Ja.
Men jag tänker så här, men jag är 30 plus nu, I'm sorry. Men det är liksom, jag vet att man inte behöver känna stress över det, för att moderna livet jara. Men jag känner lite stress över det.
Mm.
Så.
Barn är absolut en dealbreaker för mig. Jag tycker att jag vill vara ihop med någon i minst 3 år. Innan jag vill skaffa barn med människan. För jag vill liksom... Jag vet inte. Mina föräldrar är fortfarande ihop och det är väl någon form av idealbild för mig med.
Mm.
Även om... Jag tror att jag hade funkat bättre som skild.
Alltså det brukar min pojkvän brukar säga ibland, bara sexiga som finns en var skild. Jag bara, okej.
Okay. Thanks. Alltså,
kan vi gifta oss först? Vi kan ta det där
jag
sen.
Jag måste vara ett roll.
Nej, så jag hade nog sagt att det är upp till dig om du vill dra eller inte.
Yeah. Men, för ni gjorde ju ett avsnitt om liksom barn och alltså, om man vill ha barn och allt, och jag tyckte det var så liksom intressant och också skönt att höra. För alltså, det känns som att man är i så många sammanhang där det bara tas för givet att man vill ha barn.
Yep.
Kanske framförallt om man är i en relation.
Alltså, ja, gud ja. Mm. Och liksom kvinna och alltså, så här, nu ska du och din kille ha barn, och man bara, ska vi ha barn? Alltså,
hur gamla är ni förresten?
93 år.
Okay. Du är 94 va?
Ja, exakt.
Mm. Och du är?
90.
Ja, just det. 90-talisten.
Ja.
Nej, men jag kan tycka att det är så svårt. Alltså jag vet att jag hade liksom jag har en tjejkompis, en gammal barndomsvän. Och hon var så här, alltså det är en sak vet jag vill absolut inte ha barn. Och jag bara, gud, hur kan det här vara det mest befriande jag någonsin har hört någon säga? Alltså att så här, för att jag vet inte, det, ibland blir jag så stressad av att tänka, vill jag ha barn, vill jag inte ha barn, vill jag ha barn, vill jag inte ha barn. Inte så här, jag börjar närma mig 30, utan bara så här, jag vet ju inte ens om jag vill ha barn.
Nej, men också alltså, den här stressen är att man tydligen måste veta om man vill eller ej.
Och du får absolut inte ändra det heller.
Nej, precis.
Och det finns någonting i det där att man måste vara missnöjd. Det måste saknas någonting hela tiden, för så tycker jag att det är mycket med de här ramverken som finns, liksom att så här, du kanske är jättenöjd med ditt liv, men det är inte det primära. Det är inte det folk frågar dig om. De frågar inte så här: gud, är du glad? Tycker du om ditt jobb? Mm. Tycker du om din partner? Tycker du om ditt liv? Alltså så här, det är en sån himla annorlunda fråga än så här, när ska ni ha barn då? Man bara, jag är skitnöjd med mitt liv som det ser ut nu. Mm. Jag vill jättegärna njuta av det tills jag eventuellt en dag då kanske känner att men nu saknas det en liten bebis liksom. Mm.
Ja.
Men som det ser ut nu så tycker jag liksom att det är komplett. Och det känns revolutionerande på något sätt, att känna så här, men jag är jättenöjd. Mm. Jag har liksom allt, jag är jätteglad för det.
Mm. Men jag kan verkligen relatera, för så kan jag också vara. Alltså ibland kan jag vara så, gud tänk, jag längtar att jag och min kille ska ha barn. Medan vissa dagar bara, gud jag vill verkligen inte ha barn. Och som du säger Klara, man bara, vänta, får man ändra sig? Nej, det känns inte som man får det.
Mm. Men det är som att varje gång man säger att man inte vill ha barn, då är det ju alltid folk som kommer med den här lilla, som att de ger mig en liten brasklapp. Bara glöm inte vifta med den här flaggan att så här, du kanske vill det sen. Du behöver inte alltid känna så här. Nej, det förstår jag väl. Herregud, jag är ju inte mer människa liksom. Ja, men kan jag få lov att... Det är som att säga så här, men jag tycker färgen lila är ful. Nu vet jag inte varför jag sa så, för jag tycker lila är ett fint. Men säg att jag skulle säga det, och att någon skulle bara, fast du behöver inte tycka det om 5 år. Nej, det har du helt bara, jävla rätt
i. Säg du nu att du tycker lila är ful, men...
Jag ser vad du har på dig.
Samma för 5 år sedan. Tänk och säga till en vän som bara så här, gud, jag och min kille har ju bestämt att vi ska skaffa barn. Du kanske inte känner så på 9 månader.
Exakt.
Det var så jävla sinnessjukt liksom.
Nej, men och grejen är den, att jag tror att den känslan också finns för, alltså nu ska jag inte droppa någon så, av mina vänner som har skaffat barn, men jag tror att det där tvivlet, det tar inte slut.
Nej,
alltså
absolut,
när man väl
nej.
Har fått barnet, utan då har det bara börjat. Fram till 18-årsdagen.
Så har man ett ansvar.
Ja, exakt.
Okej, det sista dilemmat nu då. Du träffar en person som är bästa vän med sitt ex. Partnern lovar och svär att det såklart inte är något mellan dem. Deras relation varade i 3 år men övergick i en vänskap. Däremot har de en middag ihop varje torsdag, bara de två. Hur reagerar du?
Vänta, är det en person man, alltså, man träffar som är dejt?
Exakt,
i dejt. Jag hade tyckt att det var konstigt, men jag hade varit jätteavundsjuk. Jag hade velat ha samma grej med alla mina ex.
Mm.
För att fan vad jag kan avundas människor som har goda relationer med sina ex.
Mm.
Eller typ, alltså, jag har inte dåliga relationer med mina ex. Jag bara umgås inte med dem. Nej, hörs aldrig med
ingen
dem.
Ingen relation, tänker
jag. Nej, alltså, men såhär, det är en... Exakt. Och att jag hatar dem inte, men jag älskar dem inte. Och att det hade varit trevligt på något sätt. För det är ändå en människa man har delat livet med. Mm. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är konstigt.
Nej, alltså.
För att uppenbarligen är det ju jävligt svårt om inte jag, som är världens trevligaste person, har lyckats med det. Jag förstår inte.
Men om du skulle träffa ett ex på stan, alltså, då skulle du ändå säga hej hej, det är inte så att du skulle vända och gå. Alltså.
Det beror på vem. Men, är det ett ex som i någon jag har varit ihop med under en längre tid och inte bara typ ett drag, liksom, då hade jag absolut bara, men hej, men gud vad länge sedan, hur är läget?
Det finns risk att jag skulle bli fullständigt psykfall i början och bara ifrågasätta hela vår relation och bara så här, vad är det ditt ex har som inte jag har, varför kan inte du äta middag med mig på torsdagar, alltså, duger inte jag för middag, så att det finns risk att det skulle åtminstone vara en fas av det, men jag kan också lika gärna vara superchill med det. Det tycker jag ibland liksom så här, jag vet inte, att jag tänker mig att man skulle kunna se på relationen om det är så här, ni rör inte ens varandra, ni är praktiskt taget syskon nu liksom, det här är lugnt. Men så skulle man liksom snappa upp en liten gnista, eller vad man tror är en gnista, då hade jag nog kunnat bli väldigt galen. Men av princip själv skulle jag tillåta det med kaninöron. För att jag tycker att så här, men som Klara säger, att jag hade nog varit ganska avundsjuk på den relationen. Och känna att man liksom har det. För träffar man någon som man tycker väldigt mycket om, så är det någonting att vårda liksom.
Jag fattar ju inte hur det går till. Alltså, jag förstår inte.
Fast jag är i och för sig kompis med ex.
Ja, men det
men vi var
tag.
Så unga också när vi var tillsammans. Alltså vi var så extremt unga, och sen så tog det typ 4 år, sen kunde vi bli vänner. Men
jag förstår inte. Det, alltså, jag har heller, nu har inte jag haft någon relation så, men liksom med människor man ändå har dejtat under en längre tid, och det har alltid varit så här, när man då har avslutat allting så har det varit så här, åh men vi bryr oss så mycket om varandra, det är klart att vi ska fortsätta vara vänner. Så blir det inte ens ett grattis när någon fyller år liksom. Alltså så här, det är så himla, jag vet inte, jag förstår inte hur det går till bara.
Nej.
Men, ja.
Men hur har det funkat då? Jag vet inte om jag sätter din kille i skiten nu liksom, men du är kompis med ett ex.
Ja.
Hur har din kille tagit det?
Men min kille är också kompis med honom.
Jättebra.
Nämnde jag att vi kom från Karlsson.
Alla känner alla.
Och även den här killen.
Jättebra. Så,
ja.
Det är oundvikligt att man inte känner varandra.
Nej, men, och de kände ju också varandra innan jag och exet blev kompisar igen.
Ah, okay.
Så jag tror att alltså, han men kände nog.
Hur kände då ditt ex när du blev ihop med hans kompis?
Ja, men så nära kompisar var de. Okay. Alltså det är minst att det finns en gymnasieskola i Karlsson.
Det går inte undvikligt.
Det finns ett som gick att jobba med.
Nej. Det var
welcome to the gay world.
Det var precis det jag satt och tänkte på hela tiden. Jag bara, det är samma sak i Stockholm. Alltså, the gays. Så man bara, det här är min kompis. Ja, absolut, vi var ihop när vi var 19. Ja, det här är min andra kompis. Vi var ihop när vi var 20.
Är det så liten?
Ja, ja. Men det skulle jag vilja påstå. Man har många, många connections.
Ja, okej.
Det har man.
Mm. Okej, då har vi kommit till sista frågan. Vår standard avslutningsfråga. Vad inspirerar er?
Mm. Alltså i livet. Mm. Vi vill liksom veta
ja, i konsten att vara människa.
Ja, exakt.
Vad inspirerar er då?
Jag tror jag inspireras mycket av kreativa människor. Alltså så här, människor som har ett driv liksom, på något sätt. Att, inte alla såklart, men människor som kanske gör grejer som jag också hade velat göra.
Mm.
Att man bara, men gud, om du kan göra det så kan jag göra det.
Ja.
Mm.
Och så plötsligt så går man och köper liksom häftiga skor och brallor med många fickor på och så ska man bestiga ett berg.
Mm. Ja.
Jag tror jag blir väldigt inspirerad av välmående människor, vill jag säga.
Mm.
Nej, men jag tycker om att titta på människor som gör någonting som jag också skulle vilja göra. Och det här är ju någonting, det här har ju varit jävla minfält tidigare, för att förr har jag tittat väldigt mycket på andra människor och varit såhär, du har allt och jag har ingenting, jag är värdelös, dumma dumma mig. Jag tror att det börjar växa fram mer och mer att jag tycker om att titta på, ja men kreativa människor absolut, och duktiga människor och människor som har knäckt en nöt som inte jag har knäckt på något sätt.
Mm.
Och när jag säger välmående människor, då menar ju inte jag såhär, folk som inte har ångest, för att det tror inte jag är samma sak. Jag tycker att jag är en välmående människa nu, och jag har liksom depression, social ångest och det är nog mer. GAD, just ja.
Jag har med GAD.
Jag vet. Du och jag.
Alltså GADen är.
Ja, jag tycker att jag är en välmående människa. Jag tycker att
jag glömmer alltid bort vad GAD står för. Grandios
generaliserat ångestsyndrom.
Ah, just det.
Man har ångest över allt. Just när folk bara, vad har du ångest över? Man bara, allt.
Man bara, jag är orolig för allt.
Jag förstår inte frågan.
Allt kan hända också. Liksom.
Generellt.
Det är det.
Ja, nej men precis. Nej men så att människor som gör någonting som jag vill göra. Eller?
Mm.
Så här, duktiga människor har jag typ bestämt mig för att jag vill inte skrämmas av dig. Jag vill närma mig dig. Mm. Jag har alltid dragit mig undan när folk har varit bättre på saker än jag och varit så här. Så har jag bara gått hem och bara, jag är dålig.
Mm.
Och nu så har jag börjat så här, närma mig det lite grann. Så att det blir jag väldigt inspirerad av faktiskt.
Mm. Fint.
Tack så jättemycket för att ni ville gästa Ångestpodden.
Tack.
Och man ska ju också lyssna på er nu, för där finns ju ett avsnitt med oss.
Yes.
Det stämmer bra. Det stämmer
otroligt.
Bra. Tack så jättemycket för att vi fick komma.
Tack. Jag tyckte det här var så kul.
Jag med.
Men får jag säga, alltså du vet, att göra de här collaben och liksom träffa en annan podd, jag tycker det är så lyxigt. För man, då får vi som jobbar på vårt sätt med vår podd kliva in i någon annans lilla podduniversum.
Ja, för alla gör ju väldigt olika.
Ja.
Det märker man ju när man gästar andra poddar. Ja. Liksom. Det är jättekul. Tack så jättemycket Gustav och Klara för collaben och för att ni vill gästa Ångestpodden.
Ja, och som vi berättade innan så ska vi nu lyssna på Saga från Tjejzonen.
Hej Saga, välkommen till Ångestpodden.
Hej!
Berätta, vad är Tjejzonen?
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer. Vi vänder oss till alla som identifierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år gamla. Och vi har kostnadsfritt stöd för dem, både fysiskt och online. Och år 2020 så genomförde Tjejzonen nästan 9000 stödsamtal med hjälp av våra 315 volontärer.
Gud, alltså 9000 stödsamtal, det är så många. Mm. Alltså man tänker så här, hur många är det ens per dag? Och det får en också att inse behovet.
Mm. Ja. Mm. Och det är inte alla.
Nej.
Det är ju de som kommer fram.
Ja,
mm.
Precis.
Ja, precis. Det är faktiskt viktigt att poängtera. Men vad tänker ni som liksom organisation, alltså tjejzonen, varför mår så många unga tjejer dåligt idag?
Det är som våra målgrupp vänder sig till oss med är allt från stress över skola. Vi har låg tröskel. Det är inget krav på att man ska ha något specifikt att prata om. Så det kan vara allt mellan skolstress och press, men ända hela vägen upp till självskadebeteenden och självmordstankar. Mm. Vi tror att det beror på att pressen är högre än någonsin på unga tjejer att prestera och passa in, och man ska hinna med så mycket som möjligt och man ska se ut på ett speciellt sätt. Mm. Man ska inte bry sig om hur man ser ut samtidigt. Man ska vara en bra vän och en duktig student, idrottare. Det är så otroligt mycket press, och speciellt från sociala medier. Sen så tror jag att det fortfarande är, även om det lyfts mycket mer nu tack vare sådana som ni som gör ett otroligt fint jobb, och det har ju varit en jättestor förändring i hur vi hanterar psykisk ohälsa och hur vi pratar om det. Men det finns ändå ganska mycket tabu kring att prata om hur man egentligen mår. Att må dåligt är något som någon annan gör, och jag är den som har klarat mig från det här. Att det gör väl att man kanske skjuter upp eller avstår från att be om hjälp. Speciellt från närstående.
Men har ni märkt också någon skillnad nu under coronapandemin?
Yes, absolut. Coronapandemin har isolerat de här tjejerna ännu mer. Man hamnar i sina egna tankemönster mer än någonsin och får kanske inte samma distrahering som erbjuds förut. Och miljöombyte. Bor man i ett osunt hem så är man också fast i det, eller har varit ganska länge nu, och utan att många ser kanske skolan som en fristad från det. Då blir man mer isolerad och också bor mer på internet. Där det finns väldigt ohälsosamma stereotypiska krav på kvinnor och tjejer.
Och jag tror att man, alltså även vi är 28, alltså jag relaterar ju till det här så enormt mycket också. Och kan ofta tänka så här, jag är glad att jag inte växte upp med sociala medier så liksom nära mig eller centralt i livet som unga tjejer faktiskt gör idag. Men om man lyssnar på det här, vad kan man liksom göra för att hjälpa till?
Ja, det finns många saker, det finns många delar i det här, speciellt som medmänniska, att våran målgrupp när de söker sig till oss, de vittnar ofta om att vuxenvärlden inte förstår och inte lyssnar ordentligt. Så det är väldigt bra att tänka på sin vardag, att verkligen ta sig tid att lyssna på de här tjejerna. Så att alla jobbar förebyggande och försöker ta sig tiden och förståelse för hur det ser ut idag. Att inte sätta för höga krav på sina barn och sina närstående, vad det än kan vara. Vilken relation man än har till dem. Men också ekonomiskt. Vi behöver hjälpa ekonomiskt. Alltid, jämt och ständigt. Vi har jättemånga lilla systrar i våran kö. Den är nästan tvåårig, våran kö. Så det är till det relationella stödet som, där man får en egen stora syster. I chatten så är det alltid fullt. Och det är alltid kö i chatten varje kväll. Men fast vi har två olika chattar öppna 5 dagar i veckan, så får vi ändå inte tid till alla. Samtidigt har vi också kö på volontärer, så att det finns ingen brist på tjejer som vill stötta oss med sin tid och ge sin fritid för att hjälpa att lyssna på de här tjejerna. Problemet är att få ihop dem och att det kostar pengar, helt enkelt.
Precis.
Tiden och energin, vi har väldigt höga krav på våra volontärer, vi vill ge ett jättebra stöd, vi vill kunna kvalitetssäkra, så vi utbildar och handleder alla volontärer konstant, i ganska lång utbildning. Vi har också fortbildningar, handledningar. Allt det här tar tid och kostar pengar. Så det är det som gör att vi inte hinner med fler. Just för att vi har höga krav på det stödet vi vill ge.
Men gud, det är så tryggt. Alltså jag tänker som volontär också, att känna att man får det stödet från tjejzonen när man hjälper till.
Och hur skänker man då pengar om man vill göra det?
Det enklaste är att gå in på tjejzonen.se och ge oss en gåva eller bli månadsgivare. Det gör en jättestor skillnad för oss. Många känner kanske att lilla jag kan inte påverka, men allting hjälper verkligen på riktigt. Så lite som 100 kronor kan göra att en lilla syster får träffa en stora syster på en fika. Så att det ni kan ge månadsgivare självklart, då blir det lite mer förutsägbart för oss att vi kan planera vår verksamhet utefter vad vi får in, såklart. Ni kan swisha till 90 02 072, och då får ni jättegärna märka med Ångestpodden så vi vet.
Det är den där klassiska, varenda krona räknas.
Varenda krona räknas, på riktigt.
Det gör det. Och tack för ert fina, fina arbete. Ni är liksom livsviktiga.
Ja,
tack.
Ni räddar liv.
Detsamma.
Tack.
Verkligen.
Okej hörni, nu är det dags att samla in pengar för att Tjejzonen ska kunna driva sin stödverksamhet. Som ni hörde Saga sa, de är verkligen i behov av det, och vi vill bara kunna göra allt vi kan med vår plattform för att kunna bidra.
Och liksom, det blir klassiken, varenda krona räknas. Ja! Men det är verkligen så i det här fallet. Kan du skänka 10 kronor är det jättebra. Kan du skänka 100 är det superbra också. Alltså allt räknas.
Och på vår Instagram, Angestpodden, finns det en video som man jättegärna får dela.
Ja.
Vi kan skicka den till er ifall ni vill lägga upp den på i era egna kanaler.
Ja, bara skicka DM till oss och löser vi det liksom.
Ja, och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Och vi hörs hela tiden på Instagram. Gud, jag är så pepp nu, Sofie.
Ha
det
bäst.
Vi ska hjälpa unga tjejer.
Ja.
Okej.
Hej då.
Hej då.
Podplay.